Du lyssnar på tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och idag får du följa med till Kiev där du får möta musikern som valde att åka tillbaka till Ukraina efter att kriget brutit ut. Och till den franska huvudstaden där det pågår en utställning, det största i sitt slag, med verk av den tongivande modernisten Matisse. Dessutom möter du serietecknaren Hilda Westerberg som skildrat Kiruna i sin debutbok. En stad hon flyttade till som vuxen samtidigt som staden själv flyttade därifrån. Men vi börjar dagens program med en fråga. Hur står det egentligen till med litteraturkritiken här hos oss på Sveriges Radio? I helgen riktade Expressens kulturchef Viktor Malm hård kritik mot Sveriges Radios litteraturbevakning och beskrev en brist på renodlade recensioner. Han skrev, det som saknas är alltså inte böcker i radio, det finns utan den offentliga prövningen av deras värde och kunskapsbidrag. Och vi har därför bjudit in Viktor Malm till vårt program och även Sveriges Radios kulturchef Peter O. Nilsson. Välkomna till dagens P1 Kultur, båda två.
Tack.
Tack.
Innan vi låter debatten ta fart har jag två kalibreringsfrågor till er. Om någon som lyssnar på oss just nu skulle fråga sig varför ska jag bry mig om litteraturkritik? Vad skulle ett kort svar från er vara? Viktor, du får börja.
Ja, men skönlitteraturen är det huvudsakliga sättet på vilket samhällets fantasi formerar sig genom ett enskilt uttryck. Och bedömningen och värderingen av det är precis lika viktig som bedömningen och värderingen av politik och vetenskap och religion. Så det tycker jag är ett ganska gott skäl att bry sig mycket om litteraturkritik.
Vad säger du, Peter?
Alltså, kulturjournalistiken är ju helt beroende av kritiken. Litteraturkritiken primärt, men även andra kritikformer, för att kunna hämta näring och kunskap och vara den idag väldigt breda journalistiska yta som det är. Kulturjournalistiken har ju vuxit enormt mycket om man ser över tid, och den växten kommer ur kritiken som grundnäring, så att säga.
Och Viktor, är kritik till för att hjälpa våra lyssnare välja böcker eller för att de ska kunna förstå litteratur bättre?
Båda. Det går inte riktigt att skilja det ena från det andra. Jag tror att en lyssnare som följer en kritiker slaviskt kommer då bli väldigt besviken på vad den här personen tycker om vissa böcker och ibland blir väldigt glad. Det är en enskild person, kritikern, som ger sitt omdöme om verk och därmed bristfällig. Men offentligheten som sådan, den kritiska offentligheten, bygger på att sådana här åsikter bryts mot varandra så att det existerar ett förnuftigt samtal om estetiskt värde som lyssnare kan förhålla sig till.
Vad säger du, Peter?
Jag håller med om det. Man får lägga till att det också vetter in i samhället och politiken.
Verkligen. Mm.
Då vet lyssnarna lite mer om var ni står i den här frågan. Så tillbaka till vår debatt. Om vi börjar med dig, Viktor, kan du berätta för våra lyssnare som inte har läst din krönika eller veckobrev om vad det är du tycker är ett problem här?
Ja, men det kortfattade beskrivningen av problemet är helt enkelt att Sveriges Radio har så väldigt lite litteraturkritik. Om man jämför med de kommersiella kvällstidningarna till exempel, så är det en verkligen pytteandel av vad vi gör. Och det kan jag tycka är lite märkligt, för det ligger naturligtvis någonting i det att kritiken är en jämförelsevis svår journalistisk form att nå ut till den breda publiken med. Det vill säga, det kräver en viss idealistisk prioritering från de redaktioner som vill hålla den levande. Här kan jag tycka att public service, som ändå står som arbetar i allmänhetens intresse och är dessutom skattefinansierade, har ett ansvar att göra denna bevakning kanske rent minst lika bra som de kommersiella aktörerna, kanske till och med bättre. Och vad gäller litteraturkritiken, just litteraturkritiken, är skillnaden så pass stor att jag tycker den är svårförklarlig.
Vad tänker du, Peter, när du hör Viktors kritik mot Sveriges Radios litteraturbevakning?
Jag tycker att Viktor har både rätt och fel. Rätt så tillvida att tittar man på den vårsäsong vi håller på att lämna bakom oss och som du hade räknat i detalj på, det är bra att Expressen håller koll på oss, så är det absolut så att det har varit ett något mindre antal litteraturrecensioner än snittet över året eller kanske också till och med en tidigare vårsäsonger. Det finns ett antal förklaringar till det. Dels har det varit en rätt blek vårsäsong. Dels så håller vi under vårarna på med romanpriset och lyrikpriset. De tar en del av vår litterära kraft, så att säga. Men sen är det också ett valår, och det speglar, tror jag, kulturjournalistiken i public service mer än den gör på andra håll. Och allt det där samverkar till att vi på marginalen har haft något färre litteraturrecensioner under våren. Tittar man över längre tid, jag tittade på antalet förra året, så låg vi runt 100. Det är ungefär, tror jag, ett mer rättvisande tal. Det är fortfarande, tror jag, färre recensioner.
En tredjedel ungefär.
Ja, vad ni publicerar. Men då behöver man också väga in att vårt uppdrag är så mycket bredare än Expressens kultursida. Public service uppdrag vad gäller kulturen är så mycket bredare. Och då förväntas vi rapportera nyheter, spegla utländska och svenska kulturkretsar, spegla den nordiska kulturkretsen, guida till litteratur, förmedla litteratur i program som novellen eller och så vidare.
Men jag är medveten om att ni har många olika saker.
Så att vi har ett uppdrag som är väsentligt mycket bredare. Och i det stora uppdraget blir litteraturkritiken en del som då blir mindre än om man ser till Expressens kultursida, där den är i större utsträckning en bärande balk. Det betyder inte att vi inte tycker den är oviktig. Det betyder inte att litteraturen inte är en kunskapskälla. Det är en av de primära utgångspunkterna för all kulturjournalistik, och kritiken är jätteviktig där. Men gör man ett stickprov en blek kall vår 2026, så kan man få ett sånt resultat. Ja.
Viktor, du fokuserar ju väldigt mycket på just den renodlade bokrecensionen när du räknar och kommit fram till att det är 18 litteraturrecensioner. Vilken kunskap förmedlar den renodlade bokrecensionen som ett samtal om ett bok inte kan återge?
Nej, men en bokrecension är ju en argumenterande det är en värderande monolog som bygger på en bibehållen argumentationskedja som tar sin utgångspunkt i en människas möte med en litterär text. Vad tycker jag om det här? Bör man läsa det? Vad är det för sorts bok? Hur förhåller den sig till litteraturhistorien? Hur förhåller den sig till vår tid? Det här går säkert att återuppfinna i en kritisk samtalsform. Jag har hittills inte sett något exempel på en sån, men jag håller det för teoretiskt möjligt. Däremot är jag ganska säker på att litteraturkritiken som ett slags parasitär verksamhet på litteraturen, den moderna litteraturen, är helt nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla litteraturen som en kunskapsform i det offentliga. För det är den enda journalistiska formen jag känner till som faktiskt erkänner litteraturen som en kunskapsform. Och släpper man den till fördel för annan bokbevakning eller för rena kulturnyheter, så kommer också litteraturen som kunskapsform försvinna från offentligheten. Det tycker jag håller på att hända i P1. Jag tycker det är väldigt olyckligt. Man kan se det i NRK i Norge till exempel, där de absolut håller på med något sånt här. De skulle själva inte erkänna det, men de inser att kritiken har svårt att nå ut och vill hellre satsa på andra sätt att bevaka litteratur. Jag är lite rädd att ni gör något liknande.
Vad säger du, Peter, om det?
Det kan jag säga att det gör vi inte. Och så kan vi ta nästa fråga.
Men utveckla ditt svar. På vilket sätt gör vi inte det som Viktor påstår?
Det är NRK håller på med någonting som är intressant, tycker jag. Alltså, de försöker att hitta nya publiker för kvalificerat litteraturinnehåll. De har i det försöket kastat ut rätt mycket av kritiken med badvattnet, så att säga. Och det är inte vår modell. Det är också så att de gör detta genom att också publicera väldigt mycket längre recensioner i text. Färre men längre recensioner i text. Det är inte heller, alla som känner Sveriges Radio vet att Sveriges Radio i princip bara jobbar med ljud. Skriver vi något, så skriver vi någonting väldigt, väldigt kort. Och så kommer det fortsätta vara. Så att ljudet är helt i fokus här, och vi kommer inte kunna gå, varken kunna eller vilja gå en NRK-väg här. Det tror jag är viktigt att slå fast. Däremot så kan det variera över tid hur mycket litteraturrecensioner vi har. Jag tittade på den här, det var en forskargrupp på Stockholms universitet som gjorde en undersökning, en långtidsundersökning.
Kulturjournalistikens värde.
Precis, som löper från 85 till 2020, tror jag. Den har ju några år på nacken, och de har mätt en väldig massa saker, så som forskare, kvantitativa forskare gör. Och det spretar lite i resultaten, men man kan ju se att kritiken ligger relativt stabilt stabil in hos alla medier. Expressen är inte med där, men Aftonbladet är då de stora rikstidningarna. Kritiken ligger rätt stabil. Litteraturrecensionerna är väldigt stabila, och där de minskar är i första hand i pressen och där de ökar i första hand i Sveriges Radio. Nu är det här som sagt en undersökning med några år på nacken. Men det är inte så att vi har minskat mängden kritik i kulturutbudet. Däremot har vi ökat kulturutbudet i stort, och då blir ju kritiken en mindre del av det, så att säga.
En kommentar på detta, Viktor?
Ja, jag tror att om man skulle göra den undersökningen i höstas eller den här våren, så skulle resultatet vara annorlunda. 18 recensioner, eller säg att det har varit 20 eller 21, jag kan ha missat någonting, är fortfarande anmärkningsvärt få. Jag vill ändå understryka det. Jag kan inte säga att med en sån liten volym att Sveriges Radio faktiskt upprätthåller ett kritiskt samtal om litteraturen. Jag skulle också säga att man faktiskt ställer sig utanför den övriga offentlighetens kritiska samtal om offentligheten. Det blir stickprov i romanutgivningen och lyrikutgivningen. Sakprosautgivningen berör man nästan inte överhuvudtaget. Den är det nära nog kritiskt tyst om i radion. Och jag tycker att det är en direkt sorglig utveckling. Jag tycker rent av att det borde kunna förhålla sig tvärtom, att Sveriges Radio leder vägen här, eftersom man har möjligheten. Man behöver inte förhålla sig till några kommersiella prioriteringar.
Där kan vi vara överens. Däremot behöver vi förhålla oss till vad publiken vill och inte vill. Men om vi stannar i det här med kritiken, så är det ju så att om man ska utgå från att en recension bara är det, att kritik bara kan bedrivas i recensionens form, så hamnar man fel när man tittar på ett ljudmedium som Sveriges Radio. Vi har dagligdags olika sorters kritiksamtal i P1 Kultur. Jag tror att vi tänker olika här, och jag tycker du håller nog med mig om att det inte, så att säga, då är kritik. För mig är det liksom nästan essensen av bra kritik i radio, när två kritiker möts i en studio kring ett verk.
Väldigt sällan det sker med litteraturen i P1s fall.
Ja, det sker flera gånger i veckan med litteraturen i P1s fall.
Inte under den period jag har räknat.
Nej, okej, men då får man titta över längre tid. Alltså, det här är en bärande balk i P1 Kultur, att vi pratar, att två kritiker kommer och pratar om en bok. Om vi skulle bjuda in dig, vilket vi gör med jämna mellanrum, och du tillsammans med en annan kritiker härifrån eller någon annanstans för ett samtal om Knausgård senaste, låt säga. Jag ska säga den norska författarens Knausgård senaste. Nog tusan är det kritik.
Ja, ni gjorde det faktiskt med Rendal när den kom i höstas. Och jag håller med om att det kan vara kritik. Mm. Det är inte det med någon nödvändighet.
För min poäng är att om du räknar in den sortens samtal, då fördubblar du helt plötsligt den siffra som du nyss hade, som sa att vi hade få recensioner. Men lägger du till kritiksamtalen i P1 Kultur och ser utbudet som en helhet, så förekommer det mycket kritik i Sveriges Radio.
Och då orden måste tyvärr, Viktor, avsluta dagens samtal om litteraturkritiken. Tack så mycket, Viktor Malm, kulturchef på Expressen, och Peter O. Nilsson, kulturchef på Sveriges Radio, för att ni var här och diskuterade frågan. Vi ska gå vidare med en serieroman. Serietecknaren Hilda Westerberg debuterade nyligen med boken Årets by, där hon skildrar sin tid som Kiruna-bo. Hon flyttade dit i vuxen ålder, i samma veva som staden började flytta därifrån och började samla historier. Hur var vardagen för de unga människor som stannade kvar, som festade och arbetade i staden som sakta revs? Idag bor hon dock i Malmö, och dikt hem till henne tog sig P1 Kultur Sara Ek för att prata med Hilda Westerberg om serieboken Årets by.
Jag ville inte riktigt berätta en allmän bild, utan jag ville berätta mer en typ specifik bild av så här mig och mina vänner. Det blev som att det gav en bättre inblick i det verkliga livet. Men sen blev ju jag själv också en så himla bra att man får följa mig, för då kan ju folk förklara för mig att jag är lite den dumma stockholman liksom, i historien. Och alla de här kan liksom få förklara för mig också hur det är att faktiskt leva där och växa upp där och så.
Hilda Westerbergs debutserieroman Årets by handlar inte om stadsflytten i sig, även om den alltid är närvarande i bakgrunden och i samtalen som förs i pratbubblorna. Istället fokuserar den på livet för de människor som stannar kvar, de som arbetar och festar.
Jag flyttade upp dit, jag hade inte ens någon aning om det här med stadsflytten eller hur det skulle börja eller vad det skulle bli. Och det tror jag är en ganska vanlig bild. Folk har ingen aning om ens. Alltså så här, Kiruna har stadsflytt. Alltså det är det. Men man vet ingenting. Man vet ingenting om vad gruvnäringen gör med liksom urfolk och minoritetsfolk och människor som har fått utstå saker från staten hela liksom, i generationer på något sätt. Och det fortsätter.
Hon har boken på datorn och bläddrar i den med höger piltangenten.
Ska vi se, vad var det här?
Inspiration kommer från Richard Scarrys äventyr och Hilma af Klints perfekta färgkombinationer. Och tankarna förs också direkt till Marie-Louise Ekman. Det är ett slags färgglatt vemod.
Alltså en liksom sak jag jobbade mycket efter var att det finns inga regler. Alltså det finns inte, bara för att det ser ut så här på en sida måste det inte se ut så här på en annan sida. Men ofta är ju också karaktärerna, ibland är det en helt vanlig karaktär, men ibland är det kanske bara ett huvud med skor. Och så att de hoppar väldigt mycket i ja, hur de framställs. Ja, jag tyckte det blev liksom en snygg clash med typ det här ämnet på något sätt.
Årets by liknar ofta inte klassiska serier, rent formmässigt, med scener inkapslade i rutor. Flera sidor är istället individuella konstverk, och de kan dissekera händelser till rent abstrakta idéer, koncept. Huskroppar är ritade tätt och ologiskt staplade på varandra, medan människor sväller och smalnar av mellan dem. Hårda spröt växer på en persons ansikte när åren i gruvan går. När bokens huvudperson Hilda och en kompis till henne ska köra skoter längs älven ritar Hilda Westerberg istället en gul, spretig form på ett knallgrönt bord.
Jag tror att det var att jag ville beskriva den här känslan av att typ vara skitfull, sitta på en skoter, det är kolsvart, man kör längs en älv. Jag visste inte riktigt hur jag skulle rita den känslan, så det fick bli nästan typ något poetiskt bara.
Fylla är ett återkommande inslag i boken. Hilda och hennes gäng besöker festivaler och Kirunas nattklubb.
Vi hade ju väldigt, väldigt kul också. Men sen kanske lite skadliga beteenden som utvecklades och så också. Missbruk till exempel. Både alkohol och droger. Och sådär som jag känner många som har problem med. Och jag själv har haft problem med alkohol och så. Vad jag upplever var en ganska vanlig liksom situation för många unga i Kiruna. Att det var så accepterat på något sätt med den här alkoholkulturen som var liksom supa sig redlöst full. Och, ja, det kunde bli lite skadligt till slut.
Ja. Finns den här nattklubben?
Den finns ju inte kvar, de rev den. Nu har de ju rivit det mesta i gamla centrum. Ja, men jag har tillbringat mycket tid på Royal Diner.
Hur var det där?
Ja, men det är väldigt speciellt som jag beskriver i boken också. Att det är lite, var lite som liksom en fritidsgård. Alltså så här, det är alltid samma personer och liksom, mycket samma musikspellistor. Ja, men så här, man vet ungefär vad som kommer hända under kvällen. Men det var nice. Liksom. Jag tyckte väldigt mycket om den så här. Det upprepandet.
För det är ju också en stor del av boken, det här om att tiden står still. Mm. Liksom. Att dagarna är detsamma. Och du använder ordet arbetsläger. Mm. Kan du inte förklara det ordvalet? Och den?
Ja, det här med arbetsläger, det är ju liksom ingenting som jag har kommit på, utan det är ju någonting som ja, väldigt många som jag känner liksom skämtar om. Så det är ett vanligt sånt skämt man säger. Och det har ju mycket, särskilt bland liksom tornedalingar som kommer från byarna omkring. Det är där de har sina riktiga liv, det är där de vill bo, men man åker till stan för att jobba eller för att gå i skolan. Och då har man typ en övernattningslägenhet i stan. Men man vill vara ute på i byn. De flesta säger det väl med lite som ett skämt, men det är ju också lite sorgligt, alltså så här, det är ju liksom sorgligt också. Och det bidrar väl också till den här liksom alkoholkulturen som jag skriver om en del, att är man kvar i stan en helg och man inte åker till byn, då är man ute och super liksom, till man liksom glömde sina sorger på något sätt. Så, men att alla är typ, ja, men det att ändå var en ganska kollektiv känsla av att ingen vill vara här, alla vill vara i byn, men vi måste vara här, så ja.
Du På en sida bär 8 små röda människor staden Kiruna i en kista. På en annan är Kiruna istället en sandfärgad öken med röda berg och en lila måne. Flera huvuden utan munnar svävar i en cirkel och blickar oroligt mot ett svart hål i mitten av sanden. Bokens Hilda och hennes kompis står på en balkong och tittar mot hålet.
Den scenen är också ganska... Den dialogen är ganska typ som det hände. Liksom. Men för hon hade då köpt en lägenhet med ett sånt rivningskontrakt som då betyder att gruvan kan köpa ut den när de ser att nu är det dags, liksom, nu måste vi flytta de här husen eller nu måste vi riva de här husen. Och då från hennes balkong, så när jag var hemma hos henne så gick vi ut och rökte mycket. Och då pekar hon liksom på den och bara, man ser du den här? Den kommer liksom närmare hela tiden. Det är lite som en skräckfilm nästan, att det är ett stort hål som bara kommer. Men det är ju inte liksom, som, det är inte roligt som i en skräckfilm eller spännande, för det går ju så himla långsamt, det är bara hemskt liksom, på något sätt. Eller så här, det rör sig jättesakta, men man ser det varje morgon när man går ut och tar sin morgonsig, ser man den här gropen som kommer sakta liksom, på något sätt. Och man vet att man måste flytta snart. Och den karaktären också, som en kompis till mig, hon jobbade som frisör under tiden jag bodde där. Och hon och en vän startade upp en salong i gamla centrum, och sen skulle de då få en ny lokal, men det fanns bara liksom jättestora lokaler som de absolut inte kunde ha råd med i nya centrum, så att ja, de la ner och sen började hon jobba i gruvan liksom.
Och då blir hon en slags ett fordon.
Ja. Ja, just det. Hon blir typ någon slags grävmaskin eller något i boken. Men det är det jag menar, väldigt, väldigt tacksamma saker att jobba med. Så rent bildmässigt. Det hade inte alls. Det hade varit en helt annan bok om det hade varit en vanlig roman.
Mot slutet av boken står det: allt vi har gjort här kommer begravas med stan. Bland klara färger och tokiga huvudfotingar så är det känslan av människans litenhet som blir starkast.
Man måste ju också förstå att liksom den här stadsflytten är inte det första som händer människor som bor här, utan det är ju många som känner att staten har begått ett övergrepp på dem under en lång tid, i flera generationer, och det här är liksom bara nästa grej på något sätt. Sen finns det ju väldigt många som börjar stå upp emot det nu också. Jag tycker man märker att människor börjar organisera sig. Och det tror jag är väldigt bra och viktigt att man gör det. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att resten av Sverige också kan få inblickar i vad det är som händer. För det är ju väldigt svårt för folk. Jag tror absolut att folk skulle bry sig, men folk vet inte. Och ja, det hoppas jag. Kultur är ju ett väldigt bra sätt att nå ut med det på något sätt.
Vad vill du liksom lämna folk med?
Det här tycker jag är väldigt svårt, för att det är liksom... Det är lätt för mig att säga något som inte bor kvar. Men jag har försökt basera det väldigt mycket på de här kompisarna, alltså, som jag ändå har en nära dialog med. Men att jag upplever ibland att det finns ju flera känslor kring det här med stadsflytten. Alltså, man måste ju kunna få vara ledsen över att saker försvinner, men också hoppfull om att det kommer bli bättre. Eller att det kommer bli bra i alla fall. Men man kan ju också säga att hela boken liksom handlar om att lämna något bakom sig på något sätt, eller gå vidare. Och det är ju lite det stadsflytten blir också. Att det kanske kan vara skönt på vissa sätt också att saker tar slut eller försvinner, eller att man inte behöver göra dem längre, eller att man inte behöver gå till samma ställen längre och sådär. Sorgligt och djupt på samma gång.
Det var Sara Ek som hade träffat Hilda Westerberg, som nyligen debuterat med serieboken Årets by. Och vi lämnar Sverige för idag och blickar ut mot världen. I Just nu pågår den stora utställningen Matisse 1941-1954 på Grand Palais i Paris. Den visar verk av den franska konstnären Henri Matisse, en av Frankrikes mest tongivande modernister, och verk från de sista 13 åren i hans liv. Och en som har varit på utställningen i Paris är Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Hej Cecilia.
Hej Saman.
Många känner nog igen namnet Matisse, men det kan vara svårt ibland att koppla ihop namnet mot konsten. Kan du försöka förklara hur ett Matisse-konstverk brukar se ut?
Alltså, han har ju några olika perioder då, men man kan säga att det som finns med genom hela hans konstnärskap är att han jobbar i väldigt starka och klara färger, och han kallades för fauvist och hörde till en sån rörelse där man drev upp koloriten i måleriet, så att det är ofta väldigt så här starka färger, alltså blått, magenta och violett och grönt, alltså det verkligen lyser. Och det är väldigt typiskt för Matisse. Och däremot så är han ju inte konstnär som jobbar så mycket med perspektiv och sådär, utan han är väldigt mycket bygger former med färg, och det är det han är banbrytande genom att göra. Den senare Matisse jobbar med collage, och det är det vi får se mycket av på den här utställningen.
Kan du försöka ge mig och lyssnarna liksom tre ord som sätter fingret på utställningen?
Ja, alltså, jag gick in där då efter att ha suttit och pratat om det hemska som händer i världen just nu. Och det var som att komma in i en nästan kuvös sådär, som bara tog om hand om en med färger och ljus och en stämning som kändes väldigt, alltså var väldigt vilosamt att vara där inne, trots att det var väldigt mycket människor. Så var det någonting som gick in i kroppen och som gav just den här känslan av att det finns ett hopp trots allt.
Det var mer än tre ord, men det var en fin beskrivning som vi fick. I början av utställningen finns ett citat från Henri Matisse själv. Vad säger det citatet?
Nu kommer jag inte ihåg ordagrant, men citatet handlar om att han trodde att han hade dött, men så fick han ett nytt liv. Det här var 1941. Henri Matisse har cancer i magen och opereras och håller på att dö i sviten av efter den här operationen, men överlever och känner plötsligt att det också påverkar hela hans personlighet. Han blir rullstolsburen större delen, nästan helt och hållet resten av sitt liv. Men det öppnar också upp, beskriver han, någon slags nytt konstnärligt i honom som gör att han känner sig mycket friare som konstnär.
Är det här collaget kommer in i bilden som du pratade om precis? Att den senare Matisse håller på med collage?
Ja, det handlar väldigt mycket om att han går allt mer mot en förenkling, som ju delvis handlar om att han har svårare att måla. Han håller på med måleri en bit in mot slutet av 40-talet, men sen går han helt och hållet över till att sitta och klippa fram former och sen komponera bilderna på det här sättet. Han hade lite jobbat med det tidigare, så det var inte något helt nytt. Han hade gjort det som mer som ett skissarbete för vissa former av utsmyckningar han hade gjort tidigare i sitt liv. Men nu mot slutet av livet så blir det hans enda sätt han jobbar på, förutom att han också ganska länge håller på och tecknar, vilket också är väldigt typiskt för Matisse, när han tecknar nästan med, kan skapa ett porträtt men bara några linjer, några streck, och ändå få fram en människas personlighet.
Kan du berätta lite mer om vem han var innan han fick en funktionsnedsättning? Vilka liksom avtryck har han lämnat efter sig i konstvärlden?
Men han var från början faktiskt inte konstnär, utan han var jurist. Och, men blev var sjuk, och hans mamma som var konstnärlig, då han fortfarande, alltså han var vuxen då, så gav honom färger, och han beskrev hur han mötte någon form av någonting i livet som han aldrig hade känt förut, som gjorde honom bara helt lycklig. Så att när han var i 30-årsåldern, tror jag, så då började han utbilda sig till konstnär och flyttade till Paris. Så att det var ganska sent i livet, men sen blev han då ganska snabbt å andra sidan en av de tongivande modernisterna, just genom att han tog måleriet in i en helt annan dynamik med färger.
Vad har han för status i Frankrike idag?
jag skulle säga att han har en otroligt hög status. Det görs regelbundet Matisse-utställningar. Jag såg en här om året på Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris som handlade om förhållandet mellan en av Matisse favoritmodeller, hans dotter Marguerite, och Matisse och hennes liv. Den utställningen beskriver den här relationen med pappan och dottern, och dottern som också led av en sjukdom som gjorde hennes liv svårt, men som också en dotter som blev en central gestalt i motståndsrörelsen, den franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Och den här utställningen tar ju, som är nu då på Grand Palais, den börjar ju där i andra världskriget istället, när då dottern är i högsta grad aktiv i den franska motståndsrörelsen, och det är farligt att vara det. Och hon blev också fängslad av Gestapo, torterad, och skulle bli vägskickad för att dödas i ett koncentrationsläger, men som av någon försynt övre makt så gick tåget sönder och hon lyckades fly och slapp undan och överlevde. Men det där är ju någonting som finns med i känslan här. Matisse, det plågade ju honom väldigt mycket att Marguerite, hans oro för henne under den här perioden.
Matisse arbetade ju mycket med serier. På vilket sätt gjorde han det med bildserier?
Ja, man kan se det här på utställningen. Bland annat så finns det en målning som heter Le Rêve, alltså drömmen, som föreställer en kvinna som ligger och vilar med huvudet mot en någon form av pall eller kudde. Och sen så finns det en fotografi bredvid där den här ställs ut 1945 i Paris, den här målningen. Och då är den tillsammans med 12 andra målningar som är samma motiv i olika stadier, och det som just visar det här sökandet, hur han kom fram till just att Le Rêve skulle bli, se ut så här. Och det är inte så att kanske ens Le Rêve är den slutgiltiga versionen, utan det visar liksom mer på hur han testar och prövar sig fram. Och även på utställningen finns det med mycket filmat material som från när han jobbade med sina collage. Och där ser man också hur han dels sitter och klipper de här fantastiska storflikiga bladen, men också hur han tillsammans med assistenter placerar ut de här och placerar om dem. Och alltså, hela tiden är någon form av rörelse och inte helt avslutat. Den här känslan av att inte någonting är helt definitivt, utan att det finns någon form av sökande, omsorg, kärleksfullt, det tycker jag går som en stämning genom de här verken när man rör sig på utställningen.
Vem borde gå och se den här utställningen, Cecilia?
Jag tycker att har man vägarna förbi Paris i sommar så ska man absolut boka biljetter. Det är ett av få tillfällen att få följa Matisse, som den är också kronologisk från 40-talet fram till slutet av hans liv. Det är också en tillfälle att få fyllas med lite hopp och skönhet. Att gå förlora sig där ett par timmar.
Tack så mycket, Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent, som alltså hade varit på Grand Palais i Paris och sett utställningen Matisse 1941-1954 som visas fram till den 26 juli. Och vi ska fortsätta blicka ut mot världen. På klubbscener runt om i huvudstaden Kiev syns ofta en jazzsångerska och violinist uppträda. Hon heter Maria Kovalenko och valde att flytta tillbaka till Ukraina efter krigets utbrott då andra flydde landet. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström träffade henne under ett av sina besök i Kiev.
Oh, I hate to see that evening sun goes down. We don't hate to see that evening.
Gruppen Mary Mary spelar den mer än 100 år gamla jazzpärlan St. Louis Blues på en klubb i Kiev. Sångerskan Maria Kovalenko håller sin fiol redo för ett solo längre in i låten. Den 30-åriga violinisten och vokalisten har på bara några år blivit väldigt synlig på den ukrainska klubbscenen med ständiga konserter, jam sessions och samarbeten i olika projekt. Som klassiskt skolad violinist lämnade hon Ukraina direkt efter utbildning för turnéer utomlands. Hon spelade i egna ensembler i Europa och hade en period kontrakt med kanadensiska Cirque du Soleil som turnerar med olika projekt världen över. När Ryssland anföll Ukraina på bred front den 24 februari 2022 bodde hon i Italien. Miljoner ukrainare flydde ut ur landet för att undkomma kriget. Maria Kovalenko kunde bara tänka på en sak. Hur ska jag ta mig hem till Kiev?
Ну, по-перше, я люблю це місто. Я не більше ніде жити не хочу. Я люблю це місто.
För det första älskar jag den här staden. Jag vill inte bo någon annanstans, säger Kovalenko. Det som hade verkat vara en möjlig karriärväg i musikvärlden utomlands kändes plötsligt helt meningslöst för henne. Dessutom träffade hon musiker i Italien som var starkt påverkade av den ryska propagandan. De pratade hela tiden om ukrainska nazister.
От, бо мені розказували про неонацистів і укрофашистів і про те, що ми всі просто пешки.
Ingen av dem jag spelade med pratade på det viset. Men jag delade scen i Italien med många musiker som talade väldigt nedsättande om ukrainare. Så Maria Kovalenko såg till att få ut sin mamma och sin syster ur Ukraina innan hon åkte hem för att leva under flyglarmen, de nattliga utegångsförbuden och all den osäkerhet som krig för med sig. Hon hade också sin sjuka mormor kvar i Charkiv i östra Ukraina, en stad som är extremt utsatt för den ryska krigföringen. Mormodern var för dålig för att lämna landet, men behövde komma i säkerhet för bomberna mot Charkiv. Maria tog henne till Kiev. Från den där våren 2022 är det en sak hon kommer ihåg mer än något annat. Det var när hon i början av maj, ett par månader in på den fullskaliga ryska invasionen, äntligen kunde resa in i Ukraina.
І тільки я пересікла український кордон, я зразу заспокоїлася, мене перестало тіпати.
Så fort jag passerade gränsen blev jag lugn, säger Maria Kovalenko om tiden när de flesta fortfarande reste i motsatt riktning, västerut, bort från Kiev. Hon levde på pengar hon sparat ihop på sina musikeruppdrag utomlands. Hon hade inga kontakter i Kievs musikkretsar och heller ingen ork eller lust att just då starta några nya projekt. Spelade gjorde hon bara hemma i lägenheten. Men några veckor efter att hon kommit tillbaka till Ukraina slog hon på sin mobilkamera och tog fram ukulelen.
Як батько заграє, ворог розридає, то є ти до кого, молодому козаку. Червоні ліворуч, білі праворуч, ще я піду до батька на гражданську війну.
Maria Kovalenko sitter i mörkret i sin lägenhet i Kiev, tittar in i kameran och sjunger en ukrainsk traditionell kosackvisa. Sen la hon ut klippet i sina sociala medier. Och det här visade sig bli startskottet för hennes nya musikaliska bana, även om hon inte visste det då. För nästa dag la hon upp en ny sång, och dagen därpå ännu en.
Jag som hade себе почала челендж, об'явила про нього в Інстаграмі. Jag сказала, я буду кожен день записувати одну пісню.
Jag gav mig själv en utmaning, att spela in en sång om dagen i ett års tid och lägga ut till mina följare. Många av låtarna var från den amerikanska jazztradition som hon numera är så förknippad med. Men hon valde också låtar på andra språk när hon dag för dag spelade in små filmer.
Somos novios, puestos, sentimos smooth amor, profundo, y con eso ya ganamos.
När Maria Kovalenko i december 2022 lägger upp den mexikanska 60-talsballaden Somos Novios är hon uppe i runt 200 låtar i sina sociala medier. Men framförallt har hon fått kontakt med musiker i Kiev som hon tidigare inte kände och som nu vill samarbeta med henne.
І в якийсь момент музиканти почали це бачити, познайомилися, хтось захотів грати, і таким чином я знайшла музикантів, знайшла роботу.
Det var folk som hade sett det jag hade lagt ut av det jag spelat in i lägenheten. Och jag började lära känna musiker. Det var så jag fick musikjobb, säger hon. Maria Kovalenko minns sin första konsert på en bar i Kiev i slutet av 2022, det fullskaliga krigets första år. Hon gjorde den ihop med en gitarrist.
Було мало людей, було темно, холодно.
Det var mörkt och kallt i lokalen, säger Maria. Cocktailbaren Pink Floyd i Kievstadsdelen Podil brukar ha jazzkvällar, men den här gången fanns det ingen ljudanläggning. Hon och gitarristen fick spela helt akustiskt.
Jag spelade на весь цей бар без мікрофону, без нічого, і я була дуже щаслива. Jag blev dåre счастлива.
Men även om det inte var de bästa förhållandena rent tekniskt och Ryssland trappade upp sin beskjutning av Kiev, så var jag lycklig, otroligt lycklig, säger Maria Kovalenko. Det var så mycket bättre att vara i krigets Ukraina än att leva i Sydeuropa långt från släkt och vänner som dagligen riskerade att drabbas av Rysslands krigföring. Hon säger att det kanske värsta hon var med om var när hon var kvar i Italien ett par månader efter det fullskaliga krigets utbrott. Det var så hemskt att förstå att mina närmaste kan försvinna, att mitt hem kan försvinna.
Jag vet inte, det var kanske det mest värsta som jag då upplevde. När du förstår att dina nära kan inte vara och dina domivki kan inte vara.
Bara ett halvår efter Maria Kovalenkos första konsert råkade jag komma in på en av mina favoritklubbar i Kiev, Squat 17B, på en innergård innanför Shevchenko-parken mitt i stan. Ett band med akustiska instrument spelar och några i publiken dansar pardans. Jag vet det inte just då, men violinisten på scenen är Kovalenko och bandet är hennes projekt Mary Mary. Det här var andra krigssommaren i Kiev, när någon slags underlig vardag började återvända på allvar mellan flyglarmen. Sedan dess har Kovalenko bjudits in till andra samarbeten. Bland annat är hon en av musikerna i den ukrainske veteranrockstjärnan Ole Skrypkas soloprojekt. Vitrami, mlinami, plinami bez odnjuma. Hon och Skrypka har också turnerat till frontavsnitt i östra regionerna och spelat för de ukrainska soldaterna som strider där.
Min такий перший був досвід такого маленького міста під землею.
Det var första gången som jag var i den sortens små jordkulor där soldaterna lever sina liv, säger Maria Kovalenko. När hon och Skrypka dök upp med fiol och dragspel ville soldaterna bara dansa och ha roligt. Hon tyckte först att de såg ut som barn mitt i all glädje. Men sen insåg hon vad de varit med om under flera år av krig.
Це були діти, які захищали Харків в перші місяці. Це все були льотчики.
De här barnen som jag såg dem som, det var de som hade försvarat Charkiv, Ukrainas näst största stad, under de första månaderna av den fullskaliga invasionen. De var allihop piloter. Om det kom en ny inbjudan skulle Maria Kovalenko direkt åka tillbaka till fronten och spela för trupperna där. Och hon har inga som helst planer på att lämna Ukraina, trots att det ryska storkriget har gått in på femte året. Hon tänker vara kvar i Kiev och spela så ofta det bara går på stadens klubbar. Hon säger, jag kommer att vandra längs de här gatorna så länge jag kan vandra längs de här gatorna.
Jag буду ходити по цій вулиці, поки я можу ходити по цій вулиці.
Och Det var Fredrik Wadström som hade träffat artisten Maria Kovalenko i Kiev. Det har blivit dags för en radioessä från OBS där det pågår en serie om dagböcker. Den nederländska judiska juristen och översättaren Etty Hillesum var en av alla de som dog alldeles för ung när hon fördes till Auschwitz och mördades 1943. Författaren Helena Granström har läst Hillesums dagböcker och brev och funderat över kärlek bortom ägande.
Den där intensiva känslan av att vilja äga. Du står inför ett vackert landskap. Ett landskap vars storslagenhet du inte var beredd på. Det väcker något till liv inom dig som du knappt kan uthärda. Du vill klamra dig fast vid det. Det enda sättet att stå ut med att så mycket skönhet existerar är att göra den till din. Du står inför ett ting. Och allt du kan tänka på är hur detta ting ska kunna bli ditt. Som om det vore en sedan länge förlorad kroppsdel som äntligen återfunnits. Du vill ha det. Just i den stunden är du säker på att du behöver det för att vara den du borde vara. För att vara hel. Eller du står inför en annan människa. När Etty Hillesum, en 27-årig holländsk judisk jurist och översättare, möter den drygt 50-åriga psykoanalytiken Julius Speer, är det denna känsla som infinner sig. Viljan att ha honom och att ha honom för sig själv. De träffas på hans praktik där han bedriver en okonventionell form av analys som inbegriper såväl brottning som att han läser i hennes händer i det han kallar för hennes andra ansikte. Deras relation överskrider snart de terapeutiska ramarna och kommer att utgöra motor för en intensiv inre utveckling hos Hillesum. I dagboken skildras hennes kluvna känslor inför Spir, de tvära kasten mellan tungsinne och lycka, åtrå och förtvivlan som hon upplever under 1940-talets första år. Allt medan förföljelse och misär stegras i världen utanför och snart tränger in också i hennes egna inre rum. Begär hon honom? Inte som en man, skriver hon, men som en människa. Ändå är det sinnliga, ständigt närvarande. Inte alltid som åtrå, men hela tiden som en vilja till intimitet. Och som klangbotten för denna längtan finns strävan att släppa taget om livet. För att på så vis kunna leva det fullt ut. Viljan att kunna nå fram till Spir på samma sätt. Här måste också det konstnärliga skapandets drivkrafter utsättas för prövning. Att skriva är, menar Hillesum, bara, citat, ett annat sätt att äga. Det är att med ord och bild dra föremålen till sig och på så sätt ändå äga dem. Att i all stillhet smyga sig undan i ensamhet med alla skatter jag samlat mig och skriva ner alltihop, behålla det och avnjuta det för mig själv. Slut, citat. All skönhet är plågsam, eftersom ingen skönhet varar för evigt. Den som inte förmår att acceptera den förlusten måste istället förneka den. Det sexuella begäret utgör förstås en alldeles egen sorts ha-begär. Nog så omutligt när det uppstår, men utan verkligt djupgående ägandeanspråk. Men det finns en annan känsla, ännu girigare, ännu mer glupande, som i högre grad än den direkta, situationsbundna lusten kräver fullständig kontroll över sitt objekt. Du ska tillhöra mig. Du är bara min. Du ska se, åtrå, älska bara mig. Är det denna känsla som vi ibland kallar kärlek? I alla händelser är det den som Hillesum, vägledd av Spir, strävar bort ifrån i riktning mot en urskiljningslös kärlek till mänskligheten. Han säger, skriver Hillesum, att kärleken till alla människor är mer än kärleken till en enda. För kärleken till en enda människa är strängt taget bara egen kärlek. Den sanna kärleken, har det sagts, har ingen annan avsikt än att älska. Men begäret har ingen annan avsikt än att söka sin tillfredsställelse. Och denna tillfredsställelse är i sista instans en inre, kanske till och med en inåtvänd upplevelse. Den förälskades intensiva upptagenhet av föremålet för förälskelsen är den inte lika mycket en upptagenhet vid det egna tillståndet. En vilja att hålla kvar de jublande känslorna av upprymdhet och lycka. Och ändå är det från denna källa som drömmen om ömsesidighet hämtar sin näring. Drömmen om ett möte där min egen vilja förenas med den andres. Något i honom svarar mot något i mig. Och något mellan oss gör distinktionen oviktig. Upplevelsen av en sådan korrespondens gör det möjligt att undkomma föreställningen om det erotiska mötet som en transaktion. Två individer som använder varandra för att stilla sina respektive luster. För ett ögonblick gör det möjligt för mig att tro att verklig ömsesidighet existerar och dessutom är inom räckhåll. Att det finns ett vi som inte bara är resultatet av förhandlingar mellan två hungriga jag. Men kanske är en förutsättning för varje egentligt möte, erotiskt eller annat, en beredvillighet att släppa taget om allt man tror sig ha. Kanske till och med allt man tror sig vara. Under det dryga år som Hillesyms relation till Spir utvecklas, utvecklas också hennes relation till det hon kallar Gud. Men denna Gud tycks inte vara en yttre kraft, snarare något i kärnan av det egna jaget. Citat. I mitt inre finns en mycket djup brunn, och i den brunnen finns Gud. Slutcitat. Att uppgå i Gud blir kanske därför detsamma som att lyckas bli den människa som man burit gömd inom sig själv. Vilket i sin tur kan betyda att omfatta en kärlek som inte längre kräver att få äga sitt objekt. Att acceptera alltings flyktighet, förälskelsens, skönhetens, den egna identiteten och slutligen också själva livets. Jag kommer att tänka på psykologen Erich Fromm som i sin bok Att ha eller att vara ställer ägandet mot varandet och konstaterar att den som vill slippa dödsskräck inte bör lägga sina krafter på att förbereda sig för döden utan på, citat, en fortgående ansträngning att inskränka ägandets livsform och utvidga varandets. Slutcitat. Den som inte tror sig äga något har inte heller något att förlora. Först när denna insikt verkligen är vunnen kan vi sluta klamra oss fast vid världen. Och först då kan vi erfara den rent och fullt utan att erfarenheten grumlas av smärta, längtan och sorg. Mitt liv, skriver Hillesym, har så att säga utvidgats till att inbegripa döden. Genom att utesluta döden ur sitt liv har man inte ett fullständigt liv och genom att räkna med döden utvidgar och berikar jag mitt liv. Man skulle kunna se denna hållning som en form av kapitulation. Att själv välja att släppa in döden i sitt liv kan låta vackert, men för den som vilken dag som helst kan deporteras till ett koncentrationsläger är det inte bara en förskönande omskrivning. Den död som man tror sig ha bjudit in har den inte alldeles på egen hand sprängt dörren och intagit ens hem, ditsänd av en främmande och okontrollerbar makt. Med ett sådant förhållningssätt förlorar också överlevnaden sitt självklara egenvärde. Den är i sig själv inte nog. Citat. När vi inte har mer att erbjuda en utblottad efterkrigsvärld än våra till varje pris räddade kroppar och ingen ny mening som är sprungen ur de djupaste brunnarna av vår nöd och vår förtvivlan, då kommer det inte att räcka till. Slutcitat. Att undvika döden tycks för Hillesym mindre viktigt än att lära från den. Det kan framstå som att lättvindigt släppa taget om livet, men skulle lika gärna kunna vara att insistera på dess djupaste innebörd. Kanske kan det till och med förstås som uttryck för en innerlig kärlek. Storsint nog att ge upp också det som den älskar mest.
Det sa Helena Granström, författare med bakgrund inom fysik och matematik, i essän som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Imorgon går vi på djupet med en nordisk filmgigant som nyligen tilldelades European Lifetime Achievement Award, Liv Ullmann. Hon kommer berätta om ett helt liv på vita duken i en längre intervju som du hör i P1-kultur imorgon efter klockan ett. Missa inte det. Producent idag var Karin Arvsjö. Tekniker var Helena Lopats. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.